Podden Inaktuellt. Här skyr vi inga samtalsämnen.
Ett humorprogram med en tydlig premiss, och man ligger ofta på gränsen till vad som anses rumsrent och socialt accepterat.
Det handlar om Inaktuellt.
Det skulle man kunna tro, men det här, det vi säger här är för fan inte på skämt. Jag har ju fan menat allvar i 300 avsnitt.
Podden Inaktuellt finns på Podplay.
Lite efter midnatt inkommer ett samtal till SOS Alarm.
En ung flicka har påträffats medvetslös i skogen. Inledningsvis antar man att det handlar om överkonsumtion av alkohol. Men när verkligheten avslöjas tar händelserna en oväntad vändning. Hör hela avsnittet om mordet på Therese Johansson Rojo i podden Jakten på mördaren.
På Podplay.
Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion här på Mix Megapol. I dagens onsdagsmix, May Müller, Englands bidrag i Eurovision, hon är på besök. Idag kom också domen i Tove-fallet, de båda unga kvinnorna döms till livstidsfängelse. Vi har en favorit i repris, Robert Gustafsson efter 15. Och så snackar vi kontanter, kort eller telefon när det handlar om betalning. Och du kan också tycka till, och det gör du på Mix Megapols Instagram. Och så hör ni om 12 ton potatis i underjorden. Men strax Amy Diamond, som numera heter Amy Desismont. Nu startar hon säsong 2 av sin hyllade tv-serie Thunder in My Heart. Snack om innehåll. Nu kör vi. På söndag så är det premiär för den andra säsongen av Thunder in My Heart på Viaplay, skapad av Amy Desismont, tidigare Amy Diamond. Hallå där, Amy.
Hej.
Ja, du, är det många som säger Amy Diamond fortfarande, eller är det bara jag?
Det är inte så många som gör det längre, men vissa gör det.
Ja.
Men det är helt okej. Okay. Det känns ändå rimligt.
Okej. Okay. Du, jag såg att det var smygpremiär för Thunder in My Heart igår. Hur var det?
Ja, precis. Nej, men det var helt fantastiskt. Det var så kul att få se det tillsammans med andra. Vi som har jobbat med det har ju sett det tusentals gånger i massa olika versioner och sådär. Men det var jättekul att bara känna in stämningen och se hur folk reagerade och sådär. Så det var en fantastisk kväll.
Mm. Den första säsongen är ju en stor succé och jämfördes då med Girls, och du vann en kristall för årets kvinnliga skådespelare i en tv-serie. Var hämtar du kraften ifrån att skapa?
Vilken bra fråga. Men jag tror att jag kan lätt bli liksom, jag kan lätt bli lite besatt av vissa idéer som jag får. Och det blir verkligen en drivkraft, speciellt när det är lite svårt, att jag ger sällan upp då. För min del så är det nog att jag bara har tyckt så himla mycket om att vara med de här karaktärerna. Så att jag, det är ju varit lite som mina så extra vänner. Mm. Så att man är så, man kan styra vad som ska hända dem. Så att sen har det ju kommit såklart jättemycket kraft ur att få liksom ta del av hur folk har tagit emot serien och vad som har betytt något för dem och så.
Har du lagt ner musiken helt nu?
Ja, men det skulle jag rätt. Ja. Nej, men inte. Alltså, musik finns ju verkligen med i mitt liv jättemycket. Jag lyssnar på hur mycket musik som jag får, sjunger en del fortfarande, men inte liksom som jobb längre. Men kanske att det blir så någon gång igen. Men just nu så är det fullt fokus på film och skrivande och sådär.
Mm. Vad kan du berätta då om den nya säsongen?
Ja, men den nya säsongen utspelar sig ett år efter förra säsongen tog slut. Så att vi kommer rakt in i hur deras liv ser ut nu med vissa förändringar hos de olika karaktärerna. Vi breddar perspektiven också den här säsongen, så man får lära känna Sigges vänner, Sam och Antonia, ännu närmare. Så man kan väl säga att det som karaktärerna är med om den här säsongen är nog om något nästan ännu lite svårare än sist, men det finns också fortfarande liksom humorn och absurditeten och hoppet på något sätt i berättelsen fortfarande.
Har du vant dig vid att regissera dig själv?
Ja, jag har ju fått liksom prova på det ordentligt den här säsongen. Jag regisserade ett avsnitt helt själv. Förra säsongen så delregisserade jag två avsnitt, men det är väldigt speciellt att regissera sig själv. Det blir ett helt annat typ av arbetssätt och ja, man får ju liksom säga åt sig själv lite vad man ska justera och göra annorlunda samtidigt som man har koll på de andra. Så att, ja, det var verkligen en utmaning att kasta sig in i det som första gångs regissör liksom på egen hand. Men det var väldigt kul också.
Ja, söndag då är det alltså premiär och jag antar att det fortfarande är pirr i magen och åska i hjärtat då.
Ja, det
Thunder in my heart kör igång igen på Viaplay. Stort tack för att du var med och berättade om serien, Amy.
Tack så mycket. Ha
Hej,
fin.
Detsamma. Hej.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Vi närmar oss ju Eurovision då i maj månad och häromdagen så var May Müller här, men hon hade mycket, mycket mer att säga än vad ni fick höra då, så därför säger jag än en gång välkommen.
Thank you so much, I'm happy to be here.
May Müller är alltså glad att hon är i Sverige och det är hon som kommer att representera England då när det är dags för Eurovision i Liverpool, något som hon ser som en stor ära.
Yes, it definitely is. You know, being from London is such an important part of who I am. And it comes out in my music, so to be able to represent where I'm from, it's a huge, huge honor.
Hon tycker det är extra speciellt att företräda England då det här året. Till skillnad från i Sverige då, så har man inte massa delfinaler, utan man utnämns helt plötsligt. Då har man bestämt att den här personen ska vara Englands bidrag i år.
We just have the one. We just have the one.
Ja, yeah. Så hon fick reda på det då i Radio 2 i deras breakfast show. How long did you know that you were chosen?
I knew for quite a long time. It was a good 2 or 3 months. So to see all the online speculation and not being able to say anything was really difficult because I'm, you know, I like to spill the tea, as they say. So I had to just kind of watch from the sidelines, but it was all worth it for the big reveal, I suppose.
Hon visste redan 2 till 3 månader innan då, eftersom hon gillar att skvallra lite, så fick hon hålla i sig för att det inte skulle läcka. Och det spekulerades ju på nätet då, vem är det som ska företräda England detta år. Förra året så var det ju Sam Ryder, Spaceman, han kom ju högt upp bland bidragen och det känns lite grann som att England har skärpt till sig med sina bidrag och tar tävlingen lite mer på allvar.
Yes, no, I think you're absolutely correct. I think Sam Ryder doing such a good job last year really changed the way people, especially in the UK, viewed Eurovision. And I think that's because, you know, Sam took it really seriously. It wasn't a joke to him. He was like, this is real. His song was amazing. And I feel like it just paved the way for someone like me to come and do it, and there's so much talent in the UK, so I feel like it's about time, you know.
Hon tycker att det är dags att man börjar ta den här tävlingen på lite större allvar då i Storbritannien eller England då, och det är bra det, säger hon, eftersom man där har en stor och stark musikkultur. I den svenska Melodifestivalen där är det ofta så att det kommer nya artister som får en break, men hon har ju faktiskt redan haft sitt break, hon är ju redan en etablerad artist.
Yeah, I mean, I've been putting the work in for the past 5 years and I've had some amazing experiences. I've toured a lot, I've performed a lot, but I feel like this, you know, Eurovision just feels like one in a million experience. And I feel like it's allowed me to connect with so many more people and hopefully people that will stay with me past Eurovision and we can carry on this journey together, you know?
Hon har ju en 5-årig karriär då. Hon har slagit igenom stort både i Kanada och i USA, varit med på Jimmy Fallons show till exempel och flera andra tv-shower. Men hon känner att det här är ännu större, för det är ju så att Melodifestivalen eller Eurovision då är det största tv-eventet överallt. Hon hoppas ju på att hon ska nå en än större publik nu då och att de ska finnas med henne efteråt. Du lyssnar på Mix Megapol och vi är alldeles strax tillbaka då med mer av Englands bidrag, May Müller. Och då berättar hon om sin kärlek till Loreen. Tattoo med Loreen i Mix Megapol. Sveriges bidrag då till Eurovision. Englands bidrag heter I Wrote the Song och bidraget framförs av May Müller, som menar att hon tar Eurovision på största allvar, inte minst för att fansen verkligen älskar sin Eurovision.
the fans of Eurovision, like, it's really, really personal to them. And I feel like there's a responsibility with that, and you have to take care of it and you have to take it seriously.
Jag brukar ju ofta säga det, att jag tittade alltid på Melodifestivalen när jag var liten. Men hur var det för henne då? Har hon någonsin suttit och kollat?
Yeah, it's such a kind of iconic part of music history. And growing up, ever since I could like listen to music, I've been a huge ABBA fan, because I used to listen to them with my mum. And just learning that they came from Eurovision, I was like, so what is Eurovision? Like, Eurovision must be huge if ABBA came from Eurovision. So I was always very, very intrigued by it.
Mm. Precis som många av oss andra då, så är hon uppvuxen med Eurovision. Hon var ett stort ABBA-fan, och när hon fick veta att det var Eurovision som gjorde att de fick sitt genombrott, och blev det givetvis ännu, ännu större. Och stort för henne då att kunna vara med i år. Det är därför man är lite sugen på en svensk vinst i år faktiskt. För i så fall så kommer det nästa års Eurovision i Stockholm, och då är det 50 år sedan ABBA vann.
I'm sorry to say, but maybe we need to win this year, Sweden, because then it'll be 50 years next year since ABBA won in Brighton.
You've got a very good chance. I'm not going to lie. I mean, you've got a big banger. So honestly, the girls this year, the women this year, are so talented, so amazing. I just want to see them do well. I'm really hoping for the best, and I really want to do everyone proud, but I just feel lucky to be a part of it. And the girls are not playing around this year, so I'm excited to see the results for sure.
Hon är spänd på hur allting ska gå, och hon tycker att tjejer är de som har de starkaste låtarna. Loreen Tattoo, hon kallar det för en banger. Kan ju fråga henne vad hon tycker.
I actually just met her before this. I was like hanging out with, I know you guys say Loreen, but in the UK we'd say Loreen. So Loreen, would I say? Is that the Swedish way to say it?
Loreen.
Loreen. I want to say it properly. Yeah. Loreen. I mean, I think she's amazing. I think Euphoria is one of the best songs ever. And I think she's such an energy. She obviously works really, really hard, really talented. I got to see her perform in Madrid at the pre-party, and it was, yeah, it was a spiritual experience, I must say. Mm. So it's even more exciting to get to do Eurovision the same year as, you know, someone so iconic. She's like Beyoncé of Eurovision.
Ja, Loreen är Eurovisions Beyoncé då. Hon är en ikonisk artist, och hon har haft glädjen att träffa henne och också se henne uppträda då. Sen förutom Loreen då, och henne själv faktiskt, så är det ju också Norge då som tippas komma ganska högt.
Alessandra, I'm literally just like, I love them all! I mean, what an amazing voice, an incredible song. I got to hang out with her a little bit as well. Everyone's just so like supportive of each other. There's no sense of like, we're competing and I need to do better than, like, there's literally none of that. It just feels like a really great energy. And I think just in music, women are put against each other enough. So it's nice that in this experience there's none of that. It just feels very, very supportive.
Men vill du berätta att det känns kul att ha träffat också då Norges bidrag då, Alessandra, hon som var hos oss för några veckor sedan. Och hon menar att det är skönt. Oftast så är det ju så att kvinnliga artister kämpar emot varandra, men här när det handlar om Eurovision då, så går man samman och har mest av allt kul och beundrar varandras låtar. We think you have an excellent song this year.
Thank you, tack.
Varsågod. Vi ska lyssna på den. I wish you good luck when it's time for the final.
Thank you so much. I've had such a good time here. Stockholm is one of my favorite cities, so it's been an honor to spend some time. Thank you so much.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Programmet heter Halv tre, och nu ska ni lyssnare få en önskepris. Du som inte har hört intervjun med skådespelaren Robert Gustafsson för några veckor sedan, nu får du höra den för första gången då, och ni andra, ni får en önskepris. Du är född i Katrineholm.
Ja.
Och jag kände liksom så här, här är vi skövdebor och skaraborgare och västgötar som har tagit, liksom, alltid tagit åt oss äran av dig som en varelse från våra trakter.
Ja, jag är hemskt ledsen, men jag får skylla på min far som ju var möbelhantverkare och hade ett möbelföretag i Katrineholm just. Och varför det var just där, det vet inte jag. Men alltså, jag kan lova dig, mina rötter, mina celler är västgötska.
Tack.
De alltså min morfar är därifrån, min mormor, morfar, alltså pappa, alla är därifrån. Så vi hade en liten avstickare till Katrineholm, och de råkade vara där när mamma var gravid, och jag spottades ut där. Men vi kom tillbaka ganska omgående efter 4 år, så 69 var jag tillbaka.
Hur tyckte du det var att bo i Skövde?
För mig var det ett paradis. Jag älskade min barndom. Jag har inga som helst. Det är klart, det var mycket drömmar. Man drömde mycket. Det bestod mycket av att Och det tror jag är lite bra det där med att drömma och om framtiden och vad det ska bli och vad man kan göra och sådär. Men som liten stad så var ju dörrarna öppna där. Jag och min kompis Niklas Jensen, vi var ju medianördar i en tid när media var ingenting. Det var ju någonting för vuxna, konstiga människor. Farbröder med liksom skepparkrans och pipa i munnen med Sveriges Radio logga på axeln. Som vi älskade, som vi såg upp till. Mm. Men de andra klasskamrater, det var ju bara moped och handboll och porr och moped, alltså brännvin.
Är det lättare att ha drömmar i en liten stad än en stor? Jag brukar fundera på det där.
Men jag tror det. Jag tror faktiskt det. Och, för det är liksom... storstaden är så nära inpå allting, man är så upptagen av all information som bara kräks över hela tiden, så du hinner liksom aldrig drömma riktigt.
Men du, apropå att de åkte moped och sånt, och du var väl tävlingscyklist, var inte det?
Det var jag också, min pappa var ju tävlingscyklist, så att jag började tävla då 1974-75 och höll fram till mitt på 80-talet, så att det var, jag borde tävlingscyklade, vilket också var bra för att om man skulle låna en bok på biblioteket som inte fanns i Skövde, då fanns den i Skara, då cyklar man och lånar den.
Det är jättelångt att cykla dit, ja, det är 2,5 mil.
Ja, det är tre mil där och så 3 mil hem. Ja. Ja. Och sen fick man lämna tillbaka den också sen. Så att, nej, men det var, avstånd var inga problem när man var telecyklist, det var skönt.
Vi ska spela en ny Rolandslåt.
Ja, det här bandet som man inte vet riktigt vad det är för någonting. Det var ett experiment, att vi blev upptäcka den där världen. Vad är det för någonting? Och så sa det bara pang och vi blev populära i en massa konstiga led.
Har Bert någonsin hört av sig?
Han hörde av sig omedelbart. Gissa göra en skiva och gissa ut på en turné nu. Ja. Sen så blev jag över till att vara med i Melodifestivalen och sen så fick vi dessutom barn som publik. Bredare än så kan man ju inte bli.
Men Roland är från... Torsk på Tallinn.
En film av Killinget som heter Torsk på Tallinn, och han är då från Karlskoga. Och är en väldigt tragikomisk figur som är väldigt ensam och nästan irriterande försiktig av sig. Det är en sån person som man vill skrika åt, men köper ett par jeans, ger ut i världen, ta för dig.
Fast man älskar ju honom också, att han är så tafatt. Eller?
Tafatt, ja, precis. Ja, försiktig och tafatt. Ja, det är något fint. Sådana människor är ju naturligtvis, man skulle vilja att de... tog för sig lite mer, för att de har ju rätt att göra det.
Du har aldrig varit så?
Nej, men jag var väldigt blyg vet, som barn, herregud, när man stod och skulle hinna med skolbussen upp i Dälderna som halkade sig upp på vintern och som det gällde att passa den där bussen, varpå jag gjorde i byxan kanske vid något tillfälle, hann inte byta utan mamma drog upp byxan, sprayade parfym ner i rumpan och tryckte ut mig i snön och så sprang man till bussen och så fick man lösa det där.
Nej, men nu hittar du på.
Nej, nej, det här är sant. Och sen så fick man lösa det på någon rast på skolan sen istället. Alltså det är slänga kassongerna typ i soporna och sen fortsätta skolan.
Men så kan du ju inte ha gjort.
Jo, men det, bussen, den kom ju. Så man måste hinna med.
Så hon hade lite parfym då? Ni var hemma då?
Ja, det var en nödlösning. Jag glömmer aldrig.
Nödlösning var ordet.
Ja. Precis.
Åh, kära man. Jaha.
Ja, det känns ju ensamt på ett sätt. Ja, man blir väl väldigt mån om att ännu mer så här, ta hand om nuet och så. Det har varit så omodernt det att umgås med döden. Liksom. Det är ju, som du säger, det är också väldigt nyttigt och bra för att man och så känner att nu är han eller hon borta. Att man ser och känner. Så att, och så påtalar de också när man ser ens föräldrar till exempel då i det här fallet. När de ligger där och så är de, lever de och så är man hos dem. Och sen när de väl går bort så ser man att det som ligger kvar där är ju inte den personen. Det är ju bara en kropp. Det är också väldigt, väldigt tydligt. Vilket gör att till exempel det här med donation som jag är engagerad i också i och med att min bror gick bort som jag aldrig fick ett nytt hjärta eller nya lungor. Så måste man tänka på det, att det där, det som vi är så oroliga för det här, att vi inte vet vad som händer när man dör och om man nu är religiös eller inte. Men alltså, själen sitter ju inte där i cellerna i kroppen utan att vi faktiskt tänker på det.
Men hade han kunnat överleva om han hade... hittat ett hjärta som passar honom, eller lungor?
Ja, det hade han. Sen nu frågade om han hade klarat en sån stor operation eller inte, för han var ju så många gånger opererad. Så att
han föddes med ett hjärtfel.
Hjärtfel, ja. Liksom. Så det där vet man ju inte riktigt.
Men hur var det att växa upp med ett syskon som hade...
Ja, det har ju präglat mig väldigt mycket i och med att dels så fick jag ju vara storebror fast jag var lillebror. Ta honom i försvar eller hjälpa honom och sådär. Men också att man kände det här dödshotet hela tiden ligga där. Mm. Så jag brukar beskriva som att jag gick omkring i min barndom med en liten sån här skateboard efter mig i ett snöre där liemannen stod på. Liksom. Den känslan fanns nog där hela tiden. Mm. Han skulle ju enligt läkarnas utsagor från början inte bli mer än kanske 13-14 år. Men blir ju långt över 30 då. Alltså, så att det är ju... ja, det är en väldigt speciell uppväxt, det är det. Men den erfarenheten tror jag, har jag pratat med folk som också har haft den erfarenheten, med, vuxit upp med sjuka anhöriga eller anhöriga med olika funktionsnedsättningar och sånt där. Att det, framförallt i arbetet med Rainman så höll jag på mycket med det, gjorde research och sådär. Så att det är lite speciellt, det är det. Det präglar den i alla fall. Och jag märker ju nu, och det är inte bara jag märker på mina kollegor och andra, som att man blir väldigt också nostalgisk, och man börjar, jag har ju aldrig tittat bakåt överhuvudtaget, jag har haft svårt för det, så att jag har varit väldigt rädd för polisförhör och sånt där, vad gjorde du igår klockan 16.38, för jag har ingen aning, jag måste kolla kalendern, eller vad gjorde du förra veckan, men däremot vad gjorde du imorgon 16.38, då vet jag exakt, då kommer svaret med en gång, men så har det alltid varit för mig, men nu, och jag tror det har mycket med oroliga tider att göra, krigshot nu och Ukraina och inflation och höga matpriser, och det är alltid nervöst och oroligt att hålla i plånboken och elpriser och sånt. Då börjar folk liksom äta mat som man åt när man var barn. Mm. Man börjar titta i fotoalbum och sådär. Nostalgin har ju med trygghet att göra.
Morran och Tobias är på gång igen, hörru.
Ja, vi har precis klippt färdigt en ny omgång av Morran och Tobias. Ja. Mm.
Och nu kommer det på C-more den här gången. Då.
Ja, precis. Vi sa så ska vi börjar bli så gamla om vi ska orka och göra det här. Det gör ont, man är blöt, man slår sig, man blöder. Det är, i och med att vi gör allt, slåss själva och vi ramlar själva och allt det där. Så det gör ju ont att göra det. Så ska vi passa och göra det innan vi blir för gamla, tänkte vi så. Men vi hittade liksom aldrig någon tid. Så det gick ju, jag lovar det, gick 2 år innan vi hittade. Plötsligt, oj, här hade vi då 14 dagar. Så vi gjorde alltså en hel serie på 14 dagar.
Wow. Hade ni manus eller improviserar ni?
Vi har manus och det är manusstyrt, men det är däremellan så att säga. Replikerna är ju skrivna, men de ändras alltid där och då för att vi får flow. Och det var faktiskt roligare än någonsin att göra dem igen. Av 2 anledningar. Dels har vi blivit äldre så att Morran blir helt absurd, och som Tobias blir ännu mer absurd att vara en son som bor hemma och ser ut som att han är 50. Då tänker man, oj oj. De blir mer tragiska fast på ett sätt. Men också den här gången så är de så oerhört glada att de är tillsammans igen. För Tobias har ju suttit inne då för skingring, eller som hon säger, för skingring.
För skingring.
Ja.
Ja du. Mm. Det blir spännande.
Ja, det blir spännande att se vad folk tycker om det. Men de är ju väldigt älskvärda figurer och blev på något märkligt sätt. Vi var lite rädda att det skulle vara liksom för grovt och för men folk i alla led, även bland de kulturella finrummen, så är Morran och Tobias har en egen liten plats där.
Du, alltid lika kul att se dig.
Ja, detsamma.
Och stort tack för
det. Och det var alldeles för länge sedan.
Ja, det var det.
Vi får göra det till en tradition.
Ja, det tycker jag. Tack för samtalet.
Tack, tack.
Robert Gustafsson.
15:30 med Lotta Bromé på Mix Megapol.
I gårdagens 15:30, då hade vi tekniktips, för det har vi ju på tisdagar. Och då berättade Martin Appel om att kort och kontanter, det är ju redan borta, men kort kan också de vara på väg ut då. Istället så använder man sig av mobilen eller sin smartklocka. Vi har kollat lite grann på Mix Megapols Instagram. Vad använder man? Kort 76%, smartklocka 1%, kontanter 9% och mobilen använder 14%. Så att frågan är, det finns en fråga till ute. Det handlar om det är bra att kontanter försvinner eller ej. Så här snackade jag och Martin om det. Jag tycker när vi pratar om såna här saker att det blir bekvämt på väldigt många sätt. Men jag känner också att det blir fler och fler människor som liksom hamnar i bakvattnet, som kanske inte alls är lika pigga på att ta åt sig den här nya tekniken och kanske inte ens har en aning om vad vi pratar om.
Absolut, och det där är ju ett jättestort problem, den digitala delaktigheten. Och just det här att kontanterna försvinner blir ju ett jättestort problem både för vissa äldre personer, vissa personer med funktionsnedsättningar, vissa folk som kommer från andra länder. Så kontantproblemet är ju någonting som det diskuteras mycket och som ju är ett jättestort problem.
Mm. Då har vi kollat då hur det är med dig, du som lyssnar. Är det bra att kontanter försvinner eller ej? Ja, tycker 18%. Nej, menar 82%. Och vad gäller teknik då, Martin Appel är tillbaka nästa tisdag med ett nytt tekniktips. Och då ska vi tipsa lite om hur man kan lära sig mer om internet.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Programmet heter Halv tre och Fredrik Sjöshult är krimreporter från Expressen. Välkommen.
Tack så mycket.
Idag så följer domen då mot två kvinnor som har kallats för 18-åringen och 20-åringen i det uppmärksammade Tove-fallet. Hur blev utfallet?
Det blev då maximalt hårda straff för de här två kvinnorna. Det blev då livstidsfängelse för båda. De dömdes båda för mord. Och det var ganska spännande inför det här. Man var väldigt osäker på hur hårda straff skulle bli. Att de skulle dömda var nog ganska klart eftersom de satt kvar i häkte. Men det har ju funnits en stor osäkerhet framförallt kring bevisningen om det skulle räcka för att döma den yngre av de nu dömda kvinnorna för mord.
Mm, man har då använt sig av insikt och avsikt. Kan du förklara?
Ja, man kan säga att den äldre av de två kvinnorna, där slår man fast att hennes avsikt var att döda Tove. Vad det gäller den yngre av de här kvinnorna så slår man fast att hon borde haft en insikt att Tove verkligen skulle dö på grund av det här strypgreppet, på grund av att hon höll i henne då enligt tingsrätten, och att hon faktiskt, hon gjorde ju ingenting för att larma grannar eller SOS eller någonting sånt, så därmed hade hon en insikt att det här skulle sluta så illa som det verkligen gjorde.
Och sen har vi också gravfridsbrottet då.
Ja, och det är ett fruktansvärt brott får man ändå säga. Den äldre av de här två kvinnorna, båda har ju varit med och gömt Tove i skogen, men den äldre av kvinnorna har också återvänt för att tända eld på kroppen och olika tillhörigheter till Tove. Och det gör att det blir ännu värre, och det är därför det tickar in på livstid. Så det visslar om det för henne.
Jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det och andra har sagt det. Det är ett ovanligt fall det här där två unga kvinnor står åtalade för ett så pass allvarligt brott.
Ja, vi har ju 11 stycken livstidsdömda kvinnor i Sverige. Vi har flera som är dömda för mord. Och man kan nästan säga att det finns någon form av röd tråd här, och det är ofta att det handlar om någon form av relation. Det finns någon aggression som har utlöst sin relation. Inte då kanske att man angriper pojkvännen som man är på, utan man kanske angriper någon kvinna som man har någon svartsjuka kring. Och, sådär. Och de här två kvinnorna stämmer ganska väl in i den röda tråden.
Mm. Kommer man att överklaga?
Båda kommer att överklaga. Det här ska prövas av hovrätten. Jag tror för den äldre kvinnan ser det ganska tufft ut när man läser den här domen. Hon kommer nog bli dömd för mord där också. Hon kommer att hoppas på ett något lägre straff. Den yngre kvinnan får nog kanske skärpa upp lite sin berättelse och försvar. Men hon hoppas ju såklart att bli helt frikänd. Hon hävdar att hon låg och sov vid tidpunkt eller när Tove mördades, men det ser tufft ut även för henne. Men det är frågan då, om man hade bara insiktsuppsåt, ska det vara något lägre straff? Om man inte riktigt lika delaktig i gravfridsbrotten och var inte lika delaktig i mordet, skulle det då motivera att de får normalstraffet för mord som är då 16 års fängelse istället?
Mm. Vetlanda, det är en liten stad, det har påverkat den.
Ja, det har hänt. Menar, det finns på det småländska höglandet finns det många ganska brutala mord, och bara för, det var inte så länge sedan det var en man som dömdes för att ha knivhuggit flera personer, gått runt in i centrum och knivhuggit. Det var bara Guds försyn att det inte slutade med att någon faktiskt blev mördad där. Så det har varit många mörka brott i Vetlanda och kring det småländska höglandet.
Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter från Expressen. Ja,
Podplay.
Så heter kanalen där det finns en massa bra poddar att lyssna på. Och jag nämnde ju tidigare att dagens önskerepris med Robert Gustafsson, den finns ju i en längre variant, och det är där du kan hitta den på podplay.se. Vem snackar med Lotta? Varje onsdag så kommer ett nytt avsnitt, och denna vecka så handlar det om barncancer.
Man får bara cancer, man vet aldrig när man blir sjuk.
Det var som att orden kom ur någon annans mun och inte min egen. Är det vårat barn vi pratar om, att det här verkligen har hänt? Ångesten åt upp en hel och levande.
Att någon plötsligt blir sjuk, att ens barn blir sjukt, drabbas av cancer, orättvist, skrämmande och ett avgrundshål. Samtidigt som man som förälder måste finnas där och stötta. Hon heter Melina och är 7 år. Hennes mamma är Jane. Och tillsammans med resten av familjen så har de besegrat cancer. I alla fall för nu.
oron, den fortsätter ju. Vem snackar jag med? Jo, mamma och dotter.
Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i podplay-appen.
Arne Linding, han har sedan pandemin odlat stora mängder potatis, flera ton till och med. Och den här potatisen har sedan grävts ner på en hemlig plats för att inte röja det gigantiska lagret. Välkommen till Halv tre med Lotta Bromé, Arne.
Hej, hej.
Hur kom du på idén att odla massa potatis?
Ja, min mor odlade mycket grönsaker när jag var liten och för att hedra henne och så. Då gjorde det, men grundidén var att när pandemin började så försvann det konserver i butiken och tänkte att det här går ju inte. Vi kan ju inte vara beroende av butiken att det kanske inte finns mat. Så jag ringde till en bekant som har varit kapten och vi började på med det där och det spårar ur efter ett tag då.
Det spårar ur på vilket sätt menar du?
Ja, vi bröt ju upp den mark som min mor hade använt och så satte vi potatis i det där och det såg väl rätt så bra ut från början, men vi började inse att den gav 20 gånger, så då kom vi på att det skulle inte få plats i jordkällaren som vi har. Så då var vi tvungna att börja fundera i andra banor.
Ja, och numera så förvaras alltså potatisen i två containrar som kan förvara 6 ton var.
Ja, vi fick ju 3 ton på det första landet och vi fick väl 6 ton på det andra landet. Sen gav vi bort en massa potatis också. Och då var vi ju tvungna att titta hur löser vi lagringsfrågan och då kom jag ju på att en container som är nedgrävd är egentligen som en jordkällare, bara att den riktigt dörr på den.
Och hur ska man veta var den här skatten gömmer sig då?
Det ska man inte veta.
Nej. Varför håller ni det hemligt?
Ja, men det var ju bara så att vi började lite rätt så där, så tänkte vi, ja men är det ingen som vet om det hittills, då kan vi fortsätta ha det hemligt.
Aha.
Och Det var ju många som tyckte det var lite konstigt i början att börja odla potatis när det inte behövdes. Och framförallt inte lagra dem i en plåtburk under jord. Så då lät vi det vara. Vi provade på oss och nu har vi kört i 3 år och nu vet vi att det fungerar. Mm. Så det är en rolig grej.
Men hur kan du hålla dem färska då? Liksom?
När vi lägger in dem i augusti ungefär, då sänker vi temperaturen genom att mellan 10 på kvällen och 10 på dagen köra en sån här vanlig toalettfläkt, en paxfläkt som drar in kall luft. Och då sänker vi successivt ner till 3,5-4 grader. Sen så är ju jorden och marken är ju som ett energibatteri. Så den håller den temperaturen hela vintern. Mm-hmm. Sen har vi en mellanvägg innanför dörren.
Det är ju en ren vetenskap det här, hörru.
Ja, min kollega, han har läst väldigt mycket. Vi brukar säga att jag gasar och han bromsar, så att det har blivit jättebra resultat till slut.
Ja, nu ligger det i alla fall några ton potatis då, nergrävda på hemlig plats.
Ja, vi har väl kan det vara en 3-4 ton nu.
Ja.
Och en del av det ska vi ha som utsäde till det här året. Så vi kommer att sätta i början av juli som vi brukar. Sen ska vi prova att sätta i slutet av juli. Mm. Eftersom hösten har blivit varmare och längre.
Så om ryssen kommer, då finns det i alla fall potatis?
Ja, det har faktiskt blivit mer intresse efter vi började med det här. Så det är 2 stycken odlare till som ska göra motsvarande förråd. Så att det här tror vi kan bli ganska bra.
Mm. Spännande. Tack för att du ville berätta, Arne Linding.
Tack så mycket. Hej.
Hej då. Det är slut för idag vad gäller Halv tre. Jeanette, Janne, Albin och Lotta säger tack och hej och Jeff Norman är vår producent. Men lämna nu inte kanalen för efter 16:30, då kommer topp 10. Det var ju nyligen som vi hade topp 1000-listan här på Mix Megapol efter 16:30. Då får ni de 10 främsta låtarna. Imorgon så kommer Maria Lundqvist. Vi hörs igen då. Tills dess, ha det bra.